Välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egen podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare på Ordfront. Och idag ska vi träffa Sanna Bråding som har skrivit veganboken.
Mm. Hej!
Hej! Ja du Sanna, hur kommer det sig att du plötsligt har liksom börjat laga vegansk mat så till den milda grad att du vill ge ut en hel kokbok och inspirationsbok om vegansk kost?
Ja, så boken, den... den kom främst från folk runt mig mer än min egen idé från början. Att det var så många som under flera år har varit så här, borde inte du ge ut en bok och skriva mer om dina tankar och allting som jag delade med mig mycket på Instagram, men överlag liksom, då hade jag också en blogg. Men sen har jag burit den här boken inom mig och tänkt att så här, jag hade en sån tydlig vision. Det vet ju du Pelle när jag kom till dig. Jag hade verkligen en tydlig vision. Precis. Och det var många andra förlag som så gärna ville att jag skulle ut en kokbok, och som jag avböjde, för jag var så här, jag vill inte göra en vanlig kokbok, jag vill inte ha stylade bilder, jag vill inte ha avancerade recept, jag vill också få med mycket, mycket mer fakta och tankar kring den växtbaserade kosten, som jag tycker saknas ganska mycket i debatten. Det är väldigt polariserat, det är väldigt mycket här, kött, de som äter kött pratar så här, och de tycker att ja, du prackar på dina barn och det här är så konstig kost och ni kommer få näringsbrist och allting, och det är så extremt. Och de som äter växtbaserat som extrema tycker att hur kan ni döda liv och det här, precis. Det är så egoistiskt. Och sen så liksom saknas de här gråskalorna däremellan, eller har jag upplevt väldigt mycket. Och då kände jag så här, hur ska jag kunna nå ut till så många som möjligt utan att hoppa på eller komma med pekpinnar och ja, men det är så att folk kan känna en inspiration snarare än så att jag ska säga till dem hur de ska leva.
Att man känner att jag kan lägga till det här till en vanlig kost om jag vill också. Alltså exakt. Det är bättre att börja någonstans än att måste inte bli helt och hållet vegan om man inte vill. Men alltså, man kan vara lite blandad.
Ja, men för det är det jag skriver också. Att så här, det är ju... Det gör ju väldigt mycket större skillnad om väldigt många börjar äta växtbaserat 1-2 dagar i veckan än om några få blir veganer på heltid.
Utan det, är ju, för det skulle vara som kompensation då för alla köttätarna.
Nej, men och det är dit att vi måste gå. Alltså, vi vet ju alla att vi måste börja lägga om vår livsstil. Och Sverige äter ju ändå ett av de länder som äter mest kött i världen. Alltså, så om man tänker som konsumtionsmässigt per person. Och många har fått upp, Stockholms stad har fått upp ögonen och skrivit på att de ska halvera sin köttkonsumtion. Och alltså det händer ju saker. Och jag vet att det är väldigt, väldigt, väldigt många som har ett intresse och gärna vill få in det också till sina barn. Men de saknar kunskap och de känner så här, nej men det verkar så svårt, och tänk om barnen får näringsbrist, och BVC säger det här, och mödravården säger det här, och kan jag verkligen vara gravid? Och då kände jag så här, jag som har varit gravid 2 gånger på den här kosten, och dessutom ammat heltid under min andra graviditet och sen ammat dubbelt båda mina barn heltid i 1 år efter det, och nu ammat snart 6 år, och jag har kollat, men jag har ingen näringsbrist. Barnen har kollat sig också, de har ingen näringsbrist.
Men de ser faktiskt friska ut när jag tänker att de har bra fart på dina ungar, så att ja, de verkar må bra.
Ja, de är energiska. Så att, och då kände jag att jag är dessutom ensamstående 100% och har varit det sedan de föddes. Och det är också ett argument många har, att så här, nej men jag är ensamstående, jag har inte tid, och det är så krångligt att laga den här maten, eller det är så dyrt. Och då kände jag så här, nej det stämmer inte. Och då ville jag skriva en bok som för det första hade en massa goda enkla recept som både jag och barnen äter. Och jag ville fota dem själv, för att det sa jag till dig Pelle från början, att jag så här, ja men jag vill att den ska vara ful. Du bara, jag bara, nej men den ska inte vara ful, alltså, boken ska inte vara ful, men bilderna ska vara...
Som om du har tagit dem själv. Som man känner igen sig.
Som man känner sig hemma. Så här, liksom. Ja, så här ser ju mitt matbord ut. För att det tror jag väldigt många känner. De slår upp en bok med växtbaserad kost. Och sen är det ganska avancerade recept. Det är många ingredienser. Så nu säger, vart hittar jag det här? Det här har jag aldrig hört talas om. Så känner du ganska dum. Och tänker att det här är för krångligt. Plus att bilderna är så extremt snygga och stylade. Och det är så här ser det aldrig ut hemma hos mig. Men utöver alla de här recepten. Som är lätta och näringsrika och färgglada och mättande och allt det där som jag tycker om. Mycket kryddor liksom.
Och mycket mat, eller hur?
Ja, mycket mat. Liksom, ja, stora portioner. Alltså det ska härligt, vara så här, alla ska kunna ta om och så här. Det tycker jag är jätteviktigt. Så tycker jag också att det var viktigt att få med text. Så att det inte är så här, antingen köper jag en bok om näringslära som är så här tjock som en tegelsten och jätteavancerad. Eller så köper jag en receptbok. Jag ville ha allting i ett. Så att den har kapitel med... första stegen mot en växtbaserad kost, massa tips hur du ska tänka för att sakta implementera det så mm. I ditt eget liv.
Man kan börja någonstans.
Ja, mm. du kan fortsätta äta din ost och din choklad och det du älskar, mm. men utan dåligt samvete. Mm. Men ta små steg åt det mer hållbara hållet. Sen är det ett kapitel om näringslära, även så här, vilka tillskott som du bör tänka på, vilket inte är så många, men det är också lite olika vad vi har för kroppar och så här, hur mycket mm, vi äter och så där, vad vi har för liv, om vi tränar hårt eller så.
Och det är ju väldigt så här, grundläggande, så man får liksom de viktigaste grunderna, eller hur? Alltså, ja. Du har verkligen täckt in allting som man faktiskt måste ha.
Ja, och det är också de, utöver det som man måste ha, så här, B12 mm. och D-vitamin, så är det även så här, det här är de mineralvitaminer som är svårtillgängliga i växtbaserade kosten. Ja, de finns, men du kanske bör tänka på, ha koll på, vart mm. finns de? Äter jag verkligen så här varierat? Men det också tar jag bort det där att det ska vara så svårt, för att det egentligen handlar om att så här, äter du varierat? Hela det här tänket med att äta regnbågen. Äter du olika färger, olika texturer, olika så, då du får i dig.
Ja, precis. För det har vi ju även, det har jag tänkt på. För vi gjorde ju en bok för länge sedan som heter Den föraktade falukorven, som inte alls var det här. Mm. Men där menade också den personen som heter Karin Ahlborg, som är journalist på Aftonbladet, att även om barnen bara äter sin favoritmat, bara typ alltså ketchup med köttbullar och makaroner, mm. så även då täckte de in i princip hela. Alltså, det är väldigt, det är inte så himla svårt att ändå få i sig det mesta. Sen ska inte jag sitta här och säga att jag kan det här, men jag menar, det verkar ju som att
ja.
Det är inte jättesvårt att ändå täcka sitt, vad man behöver.
Nej, och det kan vara ganska skönt, för att ja. Proteiner till exempel är mm. någonting som väldigt ofta tas upp.
Precis,
så här,
alltid.
Nej, men då, ah,
jag
vet, få protein,
min egen fru, alltså, ja. Hon har alltid varit så här, när barnen, om de inte åt frukost, men ta i alla fall en skinka, ja. Så du får protein, en skinkskiva. Bara så här, skit i allt annat, men proteinerna.
Ja, men det är musklerna, det är så viktigt. Och, nej, men det är ju helt besatta.
Men vi har en sån proteinnoja. Ja.
Allt ska proteinberikas. Ja. Alltså det är bara så här, proteindrycker och protein, mjölk och protein, ja. Ja, men du vet. Men då, och då var det så skönt att bara kunna enkelt skriva att så här enkelt får du proteiner, så här kombineras de i kroppen. Mm. Det är typ omöjligt nästan att inte få i sig de här på dygn om du äter en liksom normal diet eller som mm. vanlig mat. Plus att det är rätt intressant att veta att 25% av proteinintaget för en norm svensk, alltså mm. som äter allt, kommer från pasta och bröd. Alltså från mm. vetemjöl. Och det är en fjärdedel proteinintaget. Och det är också skönt
och
att bara
säga, vetemjöl är ändå veganskt. Ja, om jag inte missminner mig.
Så det är ju, så det är väldigt skönt att bara kunna mm. visa att så här, du behöver inte oroa dig så mycket. Och så det var en grund. Sen vill jag också ha med kapitel om vegan och barn, eftersom mm. det är en väldigt stor debatt.
Och där har väl du fått en hel del kritik också, ja. Alltså, det är där du har varit nästan mest försvarare på något sätt.
Ja, och framförallt så har jag märkt att där finns det en sån okunskap. Alltså mm. både, det var ju där jag började märka från svenska vården när jag var gravid. Framförallt första gången, andra gången var jag ännu mer så här beredd på det. Men då ammade jag dessutom samtidigt och då blev det ju ännu mer katastrof. Men där märkte jag från alltså mödravården, MVC. Mm. Att de var så här, nej men det går inte Sanna, du kan inte äta den här kosten, du måste få i dig hjärnet och köttet. Jag var så här, nej men alltså, jag får det, så började jag visa vad jag åt, så sa allt så här, men ta mina blodprover, börja mm. där istället för att hoppa på min kost. Och sen så låg jag jättebra under mm. hela graviditeten, födde jättefriskt barn, och sen så andra gången kom jag tillbaka och som sagt då ammade jag samtidigt också, och då var jag så här, nej men nej, nu, du kan inte både vara gravid och amma och äta vegan kost nu, det här, den här gången kommer det inte gå. Och då var jag igen så här, okej, okay, kolla mina värden. Och sen så gick det lika bra då. Och då sa de faktiskt till mig att så här, Sanna, vet du vad? Det är nog vi som ska lära oss mer mm. om näringslära och den här kosten. Mm. Och så sa jag, ja. Men jag har ju fått så sjukt många mejl senaste mm. åren. Av framförallt ledsna mammor eller blivande mm. mammor. Som är så här, jag har levt som vegan eller jag vill göra det. Och jag får inte för min man eller för min partner eller för min mamma eller för mödravården. För mm. de säger att det går inte. Och jag måste, de säger att jag måste börja äta animaliskt igen. Och där kände jag också för alla dem att ha någonting där de kan vara så här, men läs den här då. Alltså mm, där det faktiskt absolut. Finns belägg. Det också har Pernilla Berg som är en fantastisk nutritionist mm. som har faktagranskat allting. Så det här är liksom, det är ju ingenting jag sitter och
hittar
på.
Dessutom mesta är ju hämtat från Livsmedelsverkets liksom rekommendationer. Så ja. Det är ju inte...
Precis. Ja. Och sen så, men med barnen skriver också väldigt mycket om hur jag lever, hur jag tänker, mm. om vad jag tycker om långtidsamning. Även den debatten kring som jag ändå ville få med.
Det är också det är en annan, fast en helt annan debatt, men den är ju också helt galen åt båda hållen. Men de som menar att man måste amma hela tiden och de som, alltså...
Ja, precis. Men det,
det spelar ingen roll vilken sida man hamnar i den här debatten.
Nej, men den är lika polariserad som hela det här med kött och växt. Och, och eftersom jag står väldigt mycket för det, och det finns ju även någonting viktigt i det där, att ammar du länge så behöver du inte heller tänka på alla kosttillskott eller så här, får barnet verkligen B12, för allt det får du via amningsmjölken. Och det är en naturlig del. Och jag kände mig ändå tvungen att ta upp hur vi har liksom, att kvinnokroppen är så pass sexualiserad idag, att vi är så här, amma, usch vad äckligt om du gör det längre ett halvår, för det räcker med ett halvår, för sen äter barnet mat. Samtidigt som du ställer fram ett glas komjölk och så här, ät maten. Och jag säger, vad är det för, du vet, det är så konstigt. För att ger du inte dina barn komjölk, då är det verkligen så här, mjölk är starka ben, hur kan du? Du vet väl att de kommer att bli benhöra. Och ammar du länge så här, men gud vad äckligt, förstår du, vad kommer de säga när de blir äldre, att de ska sög på dina bröst så länge? Och jag säger, ja, nu använder mina barn, mitt äldsta tills han var nästan 4, min yngsta håller på att sluta nu, han fyller 3 januari. Och det finns ju inget så här negativt med det. Det finns ju bara positiva saker. Men jag säger heller inte så här, ammar du inte, du dum huvud. Det är inte min sak. Men jag är trött
man
på...
Man får göra som man vill. Man det är ju för som hela den här föda naturligt eller med kejsar. Alltså det finns så många där man alltid lägger sig också. Så fort det kommer till kvinnor också känns det. Då ska man alltid, någon ska komma in och bestämma.
Ja.
Det och säga hur det ska vara egentligen.
Ja. Så jag var tvungen att bara få med, även om det var några liksom meningar i stycket vegan och barn, så var det viktigt med att även få med amning som kosttillskott. För det är ju, det säger väldigt många nutritionister som också är mer insatta i vegankost, att där är de så här, kan du och har vegan barn, alltså snälla, minst ett år, amma i alla fall minst ett år. För då får du så mycket naturliga bra omega-3-fötter och järn och ja, men det som du, och B12, så du inte behöver tänka så mycket. Det enda du inte får via amningsmjölken är D-vitamin, så det ska du ändå tänka på.
Men det
på.
Måste man väl ändå,
det får vi ändå behöver se.
Även om den, AD-droppar på barnen.
Ja, eller? Nu är det ju bara det, när vi var små var det. Men, och de D-vitaminer, om man ska gå in i nörderi, så är ju den D-vitaminen man får från BVC är ju animalisk. För den är utvunnen ur fårull. Men
det kan man få annan.
Ja, det finns en identisk D3-vitamin som är utvunnen ur lav. För annars en animaliska tider har den kallats D2 och har varit lite så svår att ta upp. Men det är ju bara för dem som verkligen är sådär, vill gå all in, som slutar med gelatin och honung och färgämnen, karmin, ja, men det, allting. Det skriver jag om i boken också, så här, vill du nörda ner ordentligt eller typ bjuden vegan på middag, tänk på det här. Men boken är ju väldigt mycket riktad till de som också bara vill ta stegen in och inte så här, som ändå har...
Hur all in har du själv gått då? Är du nu, du använder inte honung eller...
Nej, jag lever, jag lever så. Men däremot så kan jag ibland se, om det är, om mina barn får, om någon har gjort en kaka och det är så här, honung i, eller så nu bakade vi pepparkakshus i helgen och så hade mina föräldrar fixat krystyr och så hade de en röd krystyr med sig som var en halv tub som de hade haft kvar sedan förra året. Och då kände jag så här, ska vi slänga den här tuben, för det är karmini, det är alltså E120, ett ämne som är utvunnet ur löss.
Jag vet.
Eller ska eller ska jag låta barnen använda det? Och då var jag så här, jag låter dem använda allting, för det är ändå köpt och använt det. Men där var, och där vet jag att så här, folk kan bli så extrema, du är ju inte vegan om du låter det. Men då så här, fast det är inte, för mig, det är inte där kampen ligger. Jag känner att för mig handlar veganism överhuvudtaget om så här, att hyckla så lite som möjligt och ha ett så hållbart tänk som möjligt. Och det är samma, det är också den läran eller liksom egenskapen jag gärna vill vägleda mina barn in i. Inte att de prompt måste leva som mig resten av livet, utan att jag vill visa dem att så här, ta egna aktiva val. Det är vad jag vill lära dem. Jag vill förhoppningsvis ge dem en grund så att de inte alltid vill följa massan, utan tänka själva innan de tar ett beslut. Och för mig handlar det om att så här, om du ger dem en grund i att ha en empati för allt levande och tänka till en extra gång varför vi behandlar djur som vi gör eller utnyttjar dem för allt möjligt. Också tänka så med människor från hela världen, olika samhällsklasser, kulturer. Alltså, du vet, jag tror att om du har den där empatiska förmågan så går den att lägga inom allt. Och det är det jag vill vägleda in dem i. Inte att de så här, lev som jag, för det är rätta sättet. För då är jag lika dålig liksom.
En ny diktator.
Nej, men för det är det många tror. Så du prackar på dina barn. Ja. Men det gör vi alla. Alla ger vi våra barn det som vi tror är
absolut.
Bäst. Sen att många gör det som samhället har anses liksom, har sett ut som en norm. Då anses det längre inte som ett aktivt val. Men att ta ett aktivt val och göra något annat, då blir det plötsligt att du prackar på barnen.
Mm. Och jag menar, ja, och det viktiga i hela den här frågan är ju bara att vi ska liksom börja gå mot en ny, alltså vi vet ju att planeten håller på att kollapsa. Så att ja. Det med, egentligen är det ju väldigt lätt. Man behöver ju inte ens ta några etiska diskussioner kring mörda djur eller så. Nej. Vi behöver bara tänka på att vi ska försöka få planeten att överleva. Och då är det ju förstås bättre med en vegetarisk kost och en vegansk kost än en helt och hållet köttbaserad
ja.
Kost.
Ja.
Så det är väldigt enkelt.
Ja, men det är så ja. Jag tänker. Och jag ja. Menar, det jag pratar om nu när du frågade mig om hur jag lever och jag tog upp så här karmin och honung själv tiden. Det kanske för många blir nästan så här, jag sa ju att det var så jobbigt. Men det är det jag menar. Det
man
här
behöver inte
är
gå du, hela
man
den
behöver
vägen.
Man behöver inte gå hela den vägen, för det är inte där den största skillnaden gör. Det är också empati. Ja, för lössen och bin och allt möjligt. Men jag menar, börja någonstans, sen kommer andra successivt komma på vägen många gånger. Mm. När du liksom öppnar upp och skalar bort det du har, så som du alltid har levt. Men jag har med ett kapitel också i boken som heter Varför vegan? Mm. Och där tar jag upp så här, hur påverkar det här miljön och klimatet? Mm. Hur påverkar det hälsan? Mm. Och hur ser det ut etiskt? Vad har vi för djurlager i Sverige och sådär? Men det är ju ett kapitel som du läser om du har lust att läsa, som också är väldigt nerskalat. Så det är många sådana olika. Och ett hållbart tänk, jag skriver mycket om hur man kan ta vara på rester och göra om till nya rätter. Men,
precis, det är ju en inspiration för överhuvudtaget att leva ett sånt liv där vi ska ta tillvara allt. Vi ska återanvända, alltså vi ska hela tiden försöka tänka så. Det är ju viktigt också för planeten.
Exakt. Liksom.
Så att, och det är väl också ett tänk där när du säger att du inte har, man kan ju inte heller bara kasta allt i frysen.
Nej.
För att nu ska jag bli vegan, utan då måste man liksom tänka på det, så man har
och det, och det är klart.
Det också om man ger det till grannen då, så länge om man inte om man
exakt.
Själv inte vill.
Ah, nej, men det, jag har gett mycket till myror och sånt och till vänner, men till exempel med den här kristyrincidenten som har upprört en del. Då kände jag också så här, men det är klart att jag inte hade, om mina föräldrar kommit med en gammal fläskfilé, så antingen slänger vi den här så äter vi den, då hade jag inte ätit den. Men det kändes så här,
den kan de äta själv.
Ja, precis. Men jag kände att det här med kristyr, att det finns gränser för mig. Så, det är väl inte hela världen. Nej. För annars så, de hade inte använt en amulett så. Och då kände jag att det gör ingenting. Men däremot så kan jag prata med mina barn om vad allting kommer från och vad det är. Och de är väldigt medvetna, även om de är snart 3 och 5 år gamla.
Men känner du att du får även då, alltså inte bara kritik från kötthåll, utan du följs av veganerna
det
också?
Det visste jag när jag skrev den här boken. Ju mer du engagerar ett ämne, desto mer kritik får du. Och jag har ju även skrivit i recepten i den här boken, så använder jag, för jag vill att det ska vara livsmedel som alla känner igen. Alltså livsmedel du kan hitta i vilken livsmedelsbutik som helst. Sånt som du ska ha som grund hemma. Jag skriver ju också vad du ska tänka på. Så vad du kan ha hemma för att lätt slänga ihop mat och sådär. Men då, agave är ju en sån liksom produkt som många kanske inte har hemma. Det är ju en som är sirap utvunnen ur en växt.
Mm.
Som är väldigt söt. Så många har då söta mat med istället för till exempel honung.
Mm.
Men då tänker jag att om det är veganer som äter det här, då kommer de ju använda agave. Men jag har skrivit i de recepten så här, äter du honung så kan du bara ta halva mängden, för honung är inte lika sött.
Mm.
Och det, jag vet ju att sånt här kommer uppröra. Men då tänker jag att så här, fast hade det inte varit det, så vet jag att många hade sagt, precis som en som jag sprang på i morse, som sa så här, jag har vegetariska kokböcker hemma, men det är så mycket produkter jag inte känner igen, så jag orkar inte laga.
Ja,
och då lagar de inte alls istället. Nej. Och då, för mig handlar det ju om att vi sakta ska hjälpas åt att leva i en bättre värld och mer hållbar värld. Mm. Och då är det inte om du använder honung som redan står i ditt skåp som du hänger på. Alltså, så att, och därför så får jag såklart båda sidorna, både lite mot mig, men desto mer kärlek. Alltså, jag får ju de flesta med mig, för att det, för mig handlar det om att det här är ju ingen så här kamp jag gör för mig själv eller för att visa så här, kolla vad bra vi lever. Alltså, jag har ingen så här mer perfekt liv än någon annan. Jag visar verkligen, så jag är ensamstående med de här barnen och så här, det är lite kaos och ligger under bordet. Alltså, det är så här, jag har ingen så bättre barn eller liv än någon annan. Men jag vill bara visa så här, just därför, det går att leva så här. Och det är det jag vill visa, och tillsammans förhoppningsvis kunna göra en förändring och inspirera fler till att säga, ja, men då vågar jag.
Mm.
Och då kan jag, det var, och det var gott, jag blir mätt, och det var, men det var lätt.
Precis, ja.
Det är det dit jag vill nå. Men ändå har jag också med liksom ett lexikon med de vanligaste produkterna, så att du inte ska känna dig så fördummad. Vad är det folk pratar om? Vad är gav? Vad är bjäst? Vad är, men det är sådana saker. Det finns med också bara för att jag har inte med allt i recepten, men bara för att du ska ha lite koll på den här världen, den växtbaserade världen. Så att, ja, det är
och egentligen är det väl inte heller så himla många saker man behöver köpa som är speciella. Men även, alltså, den mesta din mat där är ju faktiskt sån som går att laga med det du bara handlar på Ica. Alltså du behöver inte agavesirap.
Nej, men det är väl det enda. Ja, och det är därför jag skriver också så här till min honung.
För det mesta är ju ändå sånt som faktiskt bara går att handla även på, om man bor på landsbygden med en enklare Ica.
Exakt. Alltså. Det är mycket krydde, men annars är det liksom krossade tomater och bönor på tetra och kokosmjölk och alltså rotfrukter. Det är ju jättemycket sånt och ris och pasta och allt det där, så här, nudlar och... och både halvfabrikat och mycket såklart bönor, nötter, frön, linser och sånt.
Och det är ju det viktigaste att man har mycket sånt hemma. Så man kan liksom blanda ihop de här sakerna relativt snabbt och lätt.
Och det har jag ju också kapitel om. Vad bör du ha hemma? Vad ska du ha som en grund så att du lätt kan slänga ihop? Och mycket det här budgettänket. Är det verkligen dyrare? Vad kostar det jämfört med?
Och var det egentligen kommit ifrån det att det skulle vara så dyrt? Det är ju väldigt konstigt. För jag menar, bönor och linser och sånt är ju superbilligt.
Ja, jag vet.
Men jag fattar inte var det där liksom dykt upp ifrån.
Jag tror att det har kommit från väldigt mycket mjölken. För att många jämför havremjölk kanske med komjölk. Och så ser de så här, mjölk kanske kostar, jag vet inte, 9 kronor, vad kan det kosta?
Nej, det kostar nog lite mer. Om man köper ekomjölk i alla fall, typ
11.
15.
Ja, och sen så kostar havremjölk mellan 15 och 18.
Och så andra sidan handlar jag ofta på Ica här vid Mosebacken. Sveriges dyraste Ica-affär.
Ja, men
vi ska ta någonstans.
Ja,
men, så 11 då kanske.
Och då kostar havredrycken några kronor mer. Och då blir väldigt många så här, vad dyrt. Och det här, men då är jag så här, okej. Fast vi ska ju inte dricka mjölk till maten. Nej. Alltså både för, om man tänker sig järnupptaget som kalcium hämmar, men överlag så drick vatten och använd mjölken i maten eller till andra saker. Och sen så jämför jag ett som Oomph är ett av de dyraste halvfabrikaten. Men det är så här, har jag jämfört kilopriset med de finare liksom laxfilé och oxfilé och ting, det är ju långt skillnad, alltså det är mycket dyrare,
det är
mycket med köttet.
Ja, precis.
Så att det är också så här, och då du måste också kunna lyxa till det som vegan och äta en middag med Oomph, avokado och så dyra saker. Men de andra dagen kanske gör en linssoppa eller böngryta eller någonting, så kostar liksom några kronor per portion istället.
Och sen så till och med så att om man nu lever så här billigt som du kan visa att man gör.
Ja.
Då är det ju dessutom så, om man nu inte vill gå över helt och hållet och bli vegan, men om man har levt så där 4 dagar, då kan man ju till och med köpa ekologiskt eller fint kött, alltså som har av djur, vilt eller något, som har liksom ändå är bättre ur den här aspekten för planeten och allting.
Och strunt köpa åtminstone snällt
kött i sånt fall.
Precis, för det är liksom 50% av köttet importeras ju, och det är en industri. Eller du vet,
alltså den här industrin är ju så fullkomligt vidrig också. Jag menar, en sak att äta kött om det var snällt mot djuren. Ja. Men nu är det ju så, om man tittar på de här grisindustrierna i Polen, alltså grisfarmer och sådär,
jag mår så fruktansvärt dåligt av det. Och det är det jag skriver mycket om. Jag skriver inte om, för det är ju också så här, folk som har gårdar som är så upprörda och bara, våra gårdar, hur kan Sanna säga det här? Men jag, fast jag pratar inte om era gårdar. Alltså, det är väl fantastiskt att ni har några så kossor som är bra och allt är frid och fröjd, hönorna går omkring
och värper. Det är mer sånt som också skulle kunna få plats om vi gick över till ett annat system.
Och åt kött som förr i tiden. Bara sådär någon gång i månaden.
Nej,
eller på
liksom
helt...
fest och trevligt om
exakt.
Man vill det.
Utan nu är det så här frukost, lunch, middag. Och det är på ett sätt som är... Och det är industrin jag är emot. Alltså jag är emot att så här gasas ihjäl 15 000 kycklingar om dagen i Sverige. Sitt första levnadsdygn för att vi ska få ägg. Alltså det är så här, jag tror inte folk vet det. De säger, jag äter ägg, jag är vegetarian. Man bara, 5 miljoner kycklingar som gasas ihjäl varje år i Sverige.
Samtidigt som jag personligen tycker det svåraste att lämna är just äggen.
Jag hör dig. Och det är det jag menar bara att... Jag är inte ute för att missionera på något sätt. Och det är därför jag väldigt, väldigt sällan pratar om köttindustrin. Jag delar aldrig bilder på min Instagram om djur som mår dåligt. Utan jag vill inspirera. Men det är viktigt ändå att vara medveten. Vad är det jag faktiskt bidrar till? Och inte bara stänga öronen.
Jag vet ju det. Men det är bara en sån här grej. Vissa saker har man som man är extra förtjust i.
Men så är det ju. Det är ju det. Och väldigt många vet jag sagt med att det är så här, osten och äggen till exempel. Mejeriindustrin är ju också väldigt kopplad till köttindustrin. Så det är lite samma. Men då är jag så här, fast ät det då. Men ser det inte som en anledning till att så här, då är det ingen idé att jag blir vegan. För det är inte titeln vegan du ska åt. Det är ju bara åt ett mer hållbart liv. Så att ät veganskt eller liksom vegomat så mycket du kan. Men ät ett ägg när du känner för det. Eller har, alltså det är ju...
Man kan ju då köpa ekoägg också. Eller man kan ju försöka närma sig där också så nära man kan. Men jag vet inte hur de ser ut.
Nej,
vi går inte in på den frågan.
Nej.
Men hur gör man då? Nu när man då tänker att det finns ju såna här då högtider, hur har du, har du känt någon gång, eller har, hur är det med din familj, om du, din mamma och pappa och sådär, om ni har påsk och jul och julen närmar sig, hur tänker man då? Hur?
Det är ju så mycket som går. För det första tycker jag att det är fantastiskt med alla halvfabrikat, som vissa också är sådär, det är så dåligt, för det är bara bevis för att veganmaten inte är bra i sig. Och jag säger, det är fantastiskt, för det är många som kan få mycket av det de alltid ätit, fast på ett växtbaserat sätt. Så vi har ju vegoskinka, en sojaskinka som jag grillerar, och så den är supergod. Vi gör prinskorvar, men jag gör också väldigt mycket. Jag har alltid gillat att göra liksom grönkålssallader och granatäpplen. Jag gör egen sill på egen rödbetssallad gör jag. Det finns ju vegansk att köpa nu, men det, jag har recept på rödbetssallad i min bok som är supergod. Jag har ju egen Jansson, jag har tagit fram ett eget ansjovisbad. Det här är alltså min pappas absolut favoriträtt. Så jag var så nervös när jag gjorde den här förra julen till honom. Och han tyckte den var så god. Han sa, det här är den godaste Jansson jag ätit. Och jag bara, yes! Alltså, det är så härligt.
Ja.
För det är ju kryddningen mycket. Och det, då tog jag fram samma krydd. Jag läste på ansjovis, vad har de där i? Började ha de kryddorna. Hade kapri som sälta. Den är så god. Så det har vi. Så jag har ju grund. Jag gör risgrynsgröt och så. Men sen har, och jag gör egen sill av aubergine som jag lägger in. För det är också väldigt mycket spadet som gör.
Det är alltid spadet. Det är ju samma. Jag lägger ju in kantareller med sillspad.
Exakt.
Och det är ju så suveränt gott.
Ja.
Alltså.
Det är ju samma sak. Kantareller eller om du vill ha aubergine eller vad du vill ha.
Whatever. Så det är bara att använda själva samma spad. Liksom.
Ja. Så det gör jag mycket. Men sen gör jag också egna rätter. Som sagt, jag älskar ju grönkål. Och både gör grönkålschips men även sallader och mycket. Jag tycker så fint med granatäpple på bordet. Och Elsa skiva upp olika rotfrukter som är som kanske jättegulen. Så rot, eller så har man granatäpple som är rött och så grönkål till. Och så gör man god senapsdressing. Så man liksom behåller de här julsmakerna. Nej, men ändå få in nytt. Och det som jag också tycker är så härligt att se på mina föräldrar som alltid äter det traditionella. När jag, liksom har jag bodde där under period och lagade alltid maten. Och de säger att de mår så mycket bättre. Och de får ju aldrig att de blir trötta efter maten. För många säger matkoma. Det händer liksom inte på växtbaserat. Liksom. Det blir inte samma. Och att så här, du kan äta mycket och du blir mätt. Men du blir inte så här, tung i kroppen. Nej. Så det är ju någonting som de har tyckt var väldigt positivt. Så de har ändrat jättemycket hemma hos sig. Och bytt ut till växtbaserade
produkter. Men det tror jag också är något man måste lära sig. Exakt. Man har också tänkt sig att det är så här det är att vara mätt.
Ja.
Och så kommer det en ny mättnad. Då måste man, alltså, det är sånt man får tänka på, tror jag.
Ja, men framförallt den där trött. Alltså, jag tänker att om du blir så trött, det kan inte vara så bra för kroppen. Alltså, det är ju någonting. Så det, vi
kroppen ska jobbar på då.
Exakt, vi ska samarbeta med våran kropp. Och det är mycket det där sinne, kropp och själ, och det hänger ihop. Som också är den första frågan du hade, varför jag skrev boken. Det är liksom en, det här är väldigt mycket en kärlekshandling både till mig själv, men sen allting runt mina barn och djuren, naturen, alltså allting, planeten. För att kosten påverkar oss så mycket, och jag som har varit så ovän med min kropp och med maten och haft ätstörningar och så, hela mitt liv har ju varit liksom en, verkligen så upp och ner. Men den här, det här kom ju tillbaka väldigt mycket till mig de senaste 11 åren jag har jobbat med mig själv och insåg till slut att, för jag levde på den här kosten på 90-talet, man kom tillbaka och var så där, det finns inga, det finns inget annat, det finns inga andra argument, och det finns ingen annan kost jag mår så bra på i kroppen som den här kosten. Och så är det, det är liksom inget hyckleri. Och sen kom ju allt det där, alla som var så här, gud, hur lever du, kan du inte dela, och du verkar så gott och enkelt. Och det är där det sprungit ur, så det är väldigt mycket tack vare mina följare på Instagram och vänner runt omkring mig sådär, som har draget i mig. Men så är jag så himla glad att den är här nu, och förhoppningsvis är den där lättillgängliga och inspirerade boken för
Men det har det ju verkligen blivit, och den är ju så glad när man tittar i. Alltså man blir ju glad.
Det är, det är inte en enda vit sida.
Man blir både hungrig och glad.
Ja, det var min tanke. Och sen kan du få faktan på ett lätt sätt där du kan bläddra. Även om du är van växtätare, så kan du säga, men vänta, vart kunde jag hitta mest selen? Så här, jag hade lite brist. Och kollar man, så finns det så här hittar du selen, här hittar du zink. Du vet, och det
man kan
också
använda som uppslagsverk. Exakt. Också. Precis. Den kan alltid vara framme liksom.
Det är min tanke. Det är därför jag gjort en blank på omslaget, som typ inga andra kokböcker, bara barnböcker och den här. Men det är för att jag vill att den ska vara med. Man ska kunna torka av den. Det är ingen så här coffee-table bok. Den ska användas.
Men som vi också alltid, det är väl därför också vi har funnits ett så här bra samarbete mellan dig och oss på förlaget. För att vi har ju också tänkt så hela tiden med alla våra kokböcker. De ska ju vara, det är inte så här vackra böcker och bara sitta och drömma och tänk om jag kunde äta den här fantastiska som den här kocken har lagat. Utan det här är något som du kan göra nu.
Exakt.
Och den ska du använda nu. Boken ska vara framme för varje dag. För ja. Ofta står man ju så här framför kylen. Det gör säkert du också
ibland.
Det är ibland.
Så många recept har kommit.
Man så tittar in i en kyl full med grejer. Man vet ändå inte. Det fanns ändå ingenting i kylen. Ja. Och så stänger man.
Och det är därför, Pelle, som jag var så noga med att det ska vara ett råvaruregister. Mm. Som det är i den här boken. Mm. Där du kanske är så här, nu har jag 2 burkar öppnade kikärtor. Vad ska jag göra med dem? Eller en aubergine som håller på att bli dålig. Mm. Kan du bara slå så här, vilka recept har de här ingredienserna? Mm. Och så kan du använda dem. Mm. För att väldigt många av mina recept har ju faktiskt kommit via så kallade skåprensningar. Eller det så här, jag måste göra någonting. Och så har jag hittat på ett, och bara, det blev ju jättegott. Mm. Så har det kommit nya recept. Och jag tror att det är en av mina styrkor att jag faktiskt inte är kock. Utan att jag är så här, som vem som helst.
En helt vanlig morsa.
Precis, en helt vanlig morsa som lagar mat till mig och barnen. Och som vi alla äter.
Hur mycket färska grönsaker och så här, tycker du att man har hemma? För det är ju, annars är det ju jättebra här också med allt det här. Det är ju mycket konserverat eller i förpackningar, tetrapack och sådär. Ja. Så att det håller sig ju länge också. Så det blir inget svinn på det sättet.
Nej.
Oftast, eller hur? Men nej, hur mycket måste man, tycker du att det behövs det mycket färska grönsaker?
Ja, det är ofta det jag liksom köper. För att det är det som kan vara en budgetgrej. Att jag kan köpa på mig, framförallt om jag får skjuts någonstans eller på en billig butik, då kan jag köpa med, på mig jättemycket. Så du vet, så här, torkade linser eller bönor på tetra eller du vet, krossade tomater. För sånt blir inte dåligt. Nej. Pasta och ris, så du har allt hemma. Mm. För det tipsar jag också om. Fyll frysen med frysta grönsaker. Mm. Så du alltid har. Sen blir det jag liksom köper i veckorna är väldigt mycket drycker, växtdrycker om man ska fylla på så havredryck eller soja eller någonting. Och sen färska grönsaker. Mm. Det är det för att göra goda sallader. Eller,
det blir fräscht då. Liksom.
Ja, och då är det där och då är det mer så här dit pengarna går och sen så kan man storhandla det andra. För det är bara att fylla på hemma och det är så jäkla bra att alltid ha att slänga ihop mat. Mm. Och också våga göra det själv, att kasta ihop grytor och inse att det här var inte så svårt.
Man provar lite.
Det är det, för det som är bra med växtbaserad mat också, gör stora portioner, för det blir ingen, de blir inte dåliga, även om de står i frysen ett år, det blir ingen bismak på växtbaserad mat.
Det blir inte det där härskna fett
Nej, som det, på fisk och kött finns det så här, inte mer än 2 månader, inte mer än 3 månader, så blir det dåligt. Mm. Det blir inte den här maten, och många grytor blir bara godare av att stå sig någon dag eller ett par. Så det är jättebra med matlådor och... Så det finns väldigt, väldigt mycket fördelar om man också tänker ekonomiskt, som många undrar över. Så, som du kan verkligen leva billigt men även väldigt, väldigt näringsrikt på den här maten.
Härligt.
Ja, eller hur? Jag är så glad att jag har fått ge ut den här, Pelle, och att ni trodde på mig. Och jag hoppas den flyger högt nu, för jag jobbar så sjukt hårt med den. Och den här, folk behöver mer kunskap i det här ämnet.
Ja, men jag tror också folk... Alltså, ja, men det är så himla många också där. Alltså det är ju varje gång man ska bjuda folk på middag måste man ju alltid börja med att fråga, äter ni, vad äter ni?
Ja.
Alltså för det har ju blivit så. Ja, men det är ju helt nice, men det är bara problemet är att då måste man ju också ha olika alternativ.
Exakt.
Man måste lära sig massa saker. Och det är ju också, man behöver ju inte alltid se det som att det är ett så här åh vad jobbigt, utan det är ju ganska härligt.
Ja, jag tycker det.
Alltså, det kan ju vara roligt att lära sig nya saker.
Ja, det är det. Och när du får göra det så här lätt också. Ja. Men en annan grej som många lever glutenfritt och många kopplar ihop veganmat med glutenfritt och renlevnad. Du ska inte göra någonting. Inga alkohol, inga koffein. Och så. Det behöver liksom inte vara så. Men däremot, gluten vet jag många känslor. Jag själv är känslig mot det. Så jag har väldigt många glutenfria recept. Mm. Men på alla står annars hur du gör dem glutenfria. På ett jätteenkelt sätt. Så att det här kan du verkligen ha. Även när det kommer sådana där så kallade jobbiga glutenfria veganer på middag. Så kan det vara, ja men den här, här kan jag laga. Och de flesta recept tycker jag är så här, både passar jättebra både till vardag och fest. För att det mesta är liksom festmat. Mat ska vara god och rolig och härlig alltid.
Mm.
Och enkel.
Kanon, vilket slutord.
Tack.
Ja, tack Sanna Bråding för att du kom till Ordfronten, men också tack för att du har gjort den här fantastiskt fina och den mest färgglada bok som Ordfronten någonsin har gett ut. Veganboken.
Tack.
Det var allt från Ordfronten för den här gången. Vi hörs och ses igen. Ha det så bra, hej då.